Kära himmelske fader, vi vill tacka och prisa dig för att vi får samlas igen. Vi får studera Daniels boken. Här är den här boken som du har uppmanat oss att läsa och förstå. Hjälp oss att förstå den här. Vi kan inte göra det själv. Men vi ber Herre att du ska sända din ande till oss. Och hjälp oss att förstå det här. Vi tackar dig för att du vill vara med oss och leda oss. Och vi ber i Jesu namn. Amen. I Daniel kapitel 4 så finner vi en beskrivning utav Nebukadnessar och vad han har gjort. Faktum är att Daniel 4 är skrivet utav Nebukadnessar själv. Det är alltså inte Daniel som har skrivit hela Daniels boken, utan det här kapitlet är faktiskt skrivet utav världens mäktigaste monark på den tiden. Och det beskriver hans eget vittnesbörd om hur han gick från att vara en hednisk avgudadyrkare till att börja tillbe himmelens gud. Det är en fantastisk berättelse. Men den börjar med att Nebukadnessar, han har blivit mäktigare och rikare. Han har besegrat nation efter nation. Tyros besegrades av honom, Egypten, Assyrien och Babylon har blivit den här supermakten. Men vem var det egentligen som gav kungen den här makten, den här äran? Daniel hade förklarat klart och tydligt för Nebukadnessar vem det var som hade gjort det. I sin dröm när han uttydde den så sa han att du och konung, konungarnas konung som himmelens gud hade givit rike, väldighet, makt och ära. Med andra ord, det var inte Nebukadnessar själv som hade fått den här makten. Utan det var himmelens gud som hade gett honom den. Och det här... Hej, hej, välkommen. Det här var väl någonting som Nebukadnessar hade lite delade känslor om i början i alla fall, minst sagt. För han... Ni minns att han byggde en egen staty utav guld. Att han själv ville säga att det är jag som mitt rike som ska bestå för evigt. Han ville inte riktigt acceptera det här som Gud hade sagt om hans rike. Men vi såg att hans syften besegrades. Daniels tre vänner stod upp där och de bevarades i den brinnande ugnen. Men trots att Nebukadnessar då bekände himmelens gud så fanns det fortfarande en väg kvar för honom att vandra innan han bekände himmelens gud. I Daniel kapitel 4, vers 1-6 så läser vi om hans erfarenhet. Vi ska inte läsa allt, men jag ska titta på några verser här. I vers 1 så står det att jag, Nebukadnessar, levde i lugn och ro i mitt hus och var lycklig i mitt palats. Han hade inga bekymmer, inga orosmoment. Och kanske är det faktiskt när vi har det som bekvämast som vi är mest benägna att falla för Satans frestelser. Kan det vara så? När vi har orosmoment in på oss. Då söker vi Gud när tragedier drabbar. Då på något sätt så känns det som att vi dras närmare Gud. För vi behöver hjälp. Men när man har ingenting att göra, man har lugn och ro. Man har alla pengar man behöver. Då är det kanske lätt att man börjar glömma bort Gud. Och sitt behov av honom. Och det var vad som hände med Nebukadnessar. Han började känna sig stolt och självtillräcklig. Och då fick han en dröm. En dröm som skrämde honom. Och han oroades av den här drömmen. Och det var ett stort träd som han fick se. Och det täckte hela jorden och himmelens fåglar byggde bo i den. Och alla djuren på jorden fann sin skugga där under det här stora trädet. Och det var otroligt vackert. Men sen, medan han låg och sov så kom det en ängel från himlen och sa hugg ner det här trädet och driv bort djuren som finns där och fåglarna som bygger bo där. Men lämna kvar stubben och den ska bindas, i vers 12 läser jag nu, stubben med rötterna ska lämnas kvar i jorden bland markens gräs bunden med kedjor av järn och koppar. Av himmelens dagg ska den fuktas och ha sin del med djuren bland markens örter. Hans hjärta ska förvandlas så att det inte mer är en människas hjärta. Och ett djurs hjärta ska ges åt honom. Sen står det att 7 tider ska gå fram över honom. Det här ordet tider, ett annat ord för år. Så du har 7 år som var förutsagda här. Och varför hände det här då? Vi läser vidare. Så är det förordnat genom väktarna och så är det befallt i denna sak av de heliga för att de levande ska veta att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Ja, han upphöjer den ringaste bland människor till att härska över dem. Sådan var den dröm som jag hade, som jag, Nebukadnessar, hade. Så vad Nebukadnessar gjorde var att han kallade samman sina spåmän och besvärjare igen. Så som han gjorde i Daniel kapitel 2. Och precis som det som hände i kapitel 2 så kunde de inte uttyda den. Utan Daniel fick igen göra det. Och Daniel blir ganska rädd för att göra det. För han inser direkt vad den här drömmen handlar om. Och han tvekar en hel timme, så är han tyst. Och han väntar och vill inte säga någonting till kungen. Eller man kan säga att det här visar någonting om Daniel. Det visar på något sätt att Daniel hade en kontakt med kungen som var djupare än bara formalia. Eller hur? Han hade lärt känna kungen. Han var en av de högsta rådgivarna. Kungen hade satt honom över alla rådgivare. Och de hade blivit på ett sätt goda vänner under den här tiden. Och Daniel, han var ledsen över det här som höll på att hända med kungen. Men till slut så envisades Nebukadnessar med att säga, men berätta för mig vad den är. Och Daniel säger, han säger, min herre, o att drömmen hade gällt dem som hatar dig och dess betydelse dina fiender. Trädet som du såg var stort och väldigt och så högt att det räckte upp till himlen och syntes över hela jorden. Alltså det här trädet. Han säger i vers 19, det är du själv, o konung. Återigen, vi behöver inte gissa oss till vad det här trädet betyder. För Daniel förklarar det. Han ger en tydlig förklaring att det handlar om kung Nebukadnessar själv. Han säger, du har ju blivit stor och väldig och din storhet har vuxit och når upp till himlen och ditt välde sträcker sig till jordens ända. Men att det skulle komma en väktare som säger de här orden, det betyder, och konung, att det är den högstes beslut som har drabbat min herre konungen. Du ska stötas ut från människorna och tvingas bo bland markens djur och äta gräs som en oxe och fuktas av himmelens dagg. 7 tider ska gå fram över dig, till dess att du har insett att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Så det här var syftet. Nebukadnessar skulle förstå att det var Gud som hade gett honom hans rike och hans väldighet. Och i vers 23 så man kan se att Daniel, han är frimodig med kungen. Det skulle kunna kosta honom livet att säga att han skulle stötas ut som ett djur. Och skulle kännas som en stor förolämpning att säga det som Gud hade befallt. Men Daniel, han hade en högre auktoritet än kungen. Och han behövde säga sanningen även om det kostade honom livet. Vi läser att Daniel sen försöker att be kungen om att omvända sig. I vers 24 så säger Daniel att därför, och konung, låt mitt råd behaga dig. Gör dig fri från dina synder genom att göra gott från dina missgärningar. Genom att vara barmhärtig mot de fattiga. Om din framgång ska bestå. Så det var inte ett hopplöst beslut som Gud hade gett till Nebukadnessar. Det fanns en möjlighet att Gud skulle ångra det som han hade bestämt. Det gav som en varning. Och Nebukadnessar tog faktiskt till sig av den här varningen. Ett litet tag i alla fall. Det dröjde ungefär ett års tid. Men sen 12 månader senare står det i vers 26. När kungen gick omkring på taket av det kungliga palatset i Babel. Så tog han till orda och han sa det. Se, detta är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungavälde genom min kraftstyrka, min härlighet till ära. Nebukadnessar fylldes av självupphöjelsen när han såg allt det som han hade gjort. Alla de fantastiska gatorna av guld som fanns där. Alla de fina murarna. Och alla de fiender som han hade besegrat. Och han kände, det här är otroligt stort och härligt. Och han tog äran till sig själv. Och i samma stund, det står, medan ordet ännu var i kungens mun, så kom en röst från himlen. Till dig, kung Nebukadnessar, skall det sägas, ditt rike har tagits ifrån dig. Du ska stötas ut från människorna och tvingas bo bland markens djur och äta gräs som en oxe. Så ska 7 tider gå fram över dig tills dess att du har insett att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Och i samma ögonblick gick det ordet i uppfyllelse på Nebukadnessar. Han stöttes ut från människorna och måste äta gräs som en oxe. Himmelens dag fuktade hans kropp till dess att hans hår växte och blev som örnfjädrar. Och till dess att hans naglar blev som fågelklor. Han kastades ut ifrån sitt rike. Kanske hans son eller någon annan fick ta över under den här tiden. Han betedde sig som en galning. Som ett djur. Fick äta gräs. Och han blev helt förödmjukad. På grund av den stoltheten. På grund av att han upphöjde sig själv. Så ödmjukade Gud honom. Men så står det, här ser vi Guds nåd i vers 31. Men när den tiden hade gått, lyfte jag Nebukadnessar upp mina ögon till himlen och fick tillbaka mitt förstånd. Då lovade jag den högste. Jag prisade och ärade honom som lever i evighet. Och hans välde är ett evigt välde. Hans rike varar från släkte till släkte. Allt som på jorden räknas för alla som bor på jorden räknas för intet. Han gör vad han vill med himmelens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom, vad är det du gör? Och vid samma tid återfick jag mitt förstånd och jag fick tillbaka min härlighet och glans, mitt rike och min ära. Mina rådsherrar och stormän sökte upp mig och jag blev på nytt insatt i mitt rike och fick ännu större makt. Nu prisar och upphöjer och ärar jag Nebukadnessar, himmelens konung. Ty alla hans gärningar är sanning och hans vägar rätta. Och han kan ödmjuka dem som vandrar i högmod. Vilken bekännelse av den mäktigaste kungen i hela världen vid den tiden. I Ordspråksboken 18 och 12 så står det att hjärtats högmod går före fall. Men ödmjukhet går före ära. Det här var den läxan som Nebukadnessar behövde lära sig. Det var den som han behövde förstå. Han hade inte förstått den hittills. Han hade förstått att ja, det finns en mäktig Gud i himlen som kan göra under och mirakel. Men han hade inte förstått det här med ödmjukhet. Att den sanna storheten ligger inte i våld och i makt. Utan den ligger i ödmjukhet och godhet. Nebukadnessar ger sedan en offentlig bekännelse. Och vi läste om den i kapitel 3, slutet av kapitel 3. Där stod det att han skrev det här till alla folk och stammar på hela jordens yta, alltså över hela hans rike. Och Gud accepterade det här. Han gav honom tillbaka det han hade förlorat. Han fick till och med ännu mer ära än vad han hade fått förut. I Romarbrevet kapitel 10, vers 9 så står det, om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Nebukadnessar bekände offentligt att himmelens Gud, det är han som är konungen, det är han som har makten, alla hans vägar är rätta och sanna. Och vet ni, vi kommer att få se Nebukadnessar i himlen. Det är en fantastisk tanke. Han var omvände sig här i slutet av sitt liv och blev ett stort vittnesbörd för hela världen.